There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Varning. Det här avsnittet innehåller brutalt dödligt våld mot en minderårig, så varning för våld mot barn. Vinden utanför kunde höras tydligt. Förmodligen hade alla gått och lagt sig. Smith och Hickok tände inga lampor utan förlitade sig på ficklampan som Hickok höll i. De började leta genom kontoret i jakt på kassaskåpet. Men det fanns inget kassaskåp. Inte så vitt de kunde se. De gick då vidare till det rum på nedervåningen som Hickok visste var ett sovrum. De öppnade dörren och Hickok lyste med ficklampan över sängen. Och i sängen låg en man. Mannen reagerade ganska kvickt på det starka ljuset och sa frågande: "Älskling, är det du, älskling?" Hickok frågade: "Är det ni som är herr Clutter?" Massmördarpodden In Cold Blood, del 3. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson. Ljudsättning och klippning har gjorts av Emil Drugge. Herbert Clutter var nu fullständigt vaken och satte sig upp i sängen. "Vilka är ni och vad vill ni?" Hickok sa: "Vi vill prata med dig, sir. Helst på ditt kontor." Herbert Clutter steg upp och följde med de två männen till kontoret. De tände lamporna och Hickok sa: "Så, allt vi vill nu är att du ska visa oss var du har ditt kassaskåp." "Vilket kassaskåp?" frågade Herbert Clutter förvirrat. "Ljug inte för mig, din jävel," skrek Hickok. "Jag vet förbannat väl att du har ett kassaskåp." Enligt Smith verkade herr Clutter nu skräckslagen. Men han svarade bara milt och artigt att han faktiskt inte hade något kassaskåp. Och redan då kände sig Smith säker på att den här mannen talade sanning. Att det inte hade legat någonting alls i Floyd Wells historia om kassaskåpet och de tusentals dollarsedlarna. Smith fick Clutter att berätta om alla telefonerna i huset och sen såg han till att kapa ledningarna till samtliga. De förde sedan herr Clutter tillbaka till hans sovrum och väl där fick de tag på hans plånbok. Den innehöll $30. Hickok sa, citat: "En rik man som du, i ett så här fint hus ute på en så här stor tomt. Du har ju garanterat mer pengar här i huset." Men Herbert Clutter nekade. Han förklarade att han skötte i princip allting ekonomiskt via checkar. Jag skulle kunna skriva ut en check till er, sa Herbert Clutter frågande. Men Hickok blev fullständigt förbannad. Han visste allt om checkbedrägerier. och han skrek: "Vad tror du att vi är för jävla mongon?" Mitt i Hickoks vrede upplyste Smith honom att han hade sett någon stå i änden på trappan på övervåningen. "Det är nog någon som har vaknat", sa Smith. I trappans fotände tände Herbert Clutter lyset i hallen på övervåningen och sen leddes han upp för trappan av Smith och Hickok. Och då sa Herbert Clutter: "Jag förstår inte varför ni killar vill göra det här. Jag har aldrig gjort er illa och jag har inte sett er förut." Hickok sa: "Du håller käften. När vi vill att du ska prata, då säger vi det till dig." Uppe i hallen var det tyst och samtliga dörrar var stängda. De gick till dörren som ledde till Bonnies sovrum. De klev in och Herbert gick fram till nattduksbordet bredvid Bonnies säng och tände sänglampan. Bonnie vaknade. "Älskling, det är okej", sa Herbert. "Bli inte rädd nu. De här männen vill bara ha lite pengar. Jag har gett dem det jag hade, men de vill ha mer pengar. De tror att vi har ett kassaskåp här någonstans i huset, men jag har berättat för dem att det inte är sant." Hickok skrek igen: "Men jag säger åt dig, hålla käften!" Men nu tog Bonnie till orda. Tårar rann från hennes ögon när hon sa: "Min make talar sanning. Det är Guds sanning. Det finns inget kassaskåp." Men Hickok sa att det gjorde det visst det, och han tänkte hitta kassaskåpet innan han lämnade huset. Han frågade också efter Bonnies handväska. Den låg i en byrålåda och han tömde den på dess innehåll och kom över några växelmynt. Smith och Hickok gick ut i korridoren för att talas vid på tumman hand. "Alltså, jag tror de pratar sanning", sa Smith. "Det finns inget kassaskåp. Floyd Wells har snackat skit. Det vore inte första gången." Men Hickok var inte alls intresserad av att lyssna. Han sa att de borde binda alla i familjen och sen söka igenom vartenda skrymsle i lugn och ro utan att behöva bekymra sig om att ha familjen under uppsikt. Han sa att det borde gå till på följande sätt. Först skulle de låsa in herr och fru Clutter i badrummet på ovanvåningen och sen väcka deras barn och låta dem gå in i badrummet. Därefter skulle de komma ut en efter en och låta sig bindas en åt gången. Och sen skulle de föras till skilda rum. Och sen efter det, när de hade hittat kassaskåpet, då skulle de i lugn och ro kunna skära halsen av dem en efter en. De påbörjade den planen. Paret Clutter stängdes in i badrummet på övervåningen. Där inifrån kunde de båda gärningsmännen höra Bonnie gråta. Och hon sa: "Snälla, gör inte illa någon. Snälla, gör inte illa mina barn." Smith och Hickok gick till sonen Kenyons rum. Han låg vaken. Han verkade vara skräckslagen, för skräckslagen, för att röra på sig. Hickok slog till honom där han låg och drog honom ur sängen. Kenyon hade bara underkläder och t-shirt på sig. Så Smith sa till honom att ta på sig ett par jeans. Och det gjorde han. De tog Kenyon till badrummet och stängde in honom med sina föräldrar. Men när detta hände hade Nancy klivit ut ur sitt rum, klädd i pyjamas, tofflor och morgonrock. Enligt Smith såg det ut som att hon försökte le ett vänligt leende när hon sa: "Jesus, vad är det här? Är det någon slags skämt?" Hickok slet tag i henne och knuffade in i badrummet där resten av familjen befann sig. Han stod sedan vakt medan Smith gick för att kolla igenom Nancys rum. Smiths egna ord. Citat: "Jag rotade igenom rummet och jag hittade en liten handväska. Inuti den låg en silverdollar. Av någon anledning tappade jag den och den rullade in under en stol. Jag behövde gå ner på knä för att få tag på den. Och då var det plötsligt som att jag var utanför mig själv. Jag var utanför min egen kropp. Jag kunde se mig själv som i någon knäpp film. Och det gjorde mig illamående. Jag blev äcklad. Dick och allt hans snack om en rik mans kassaskåp. Och här låg jag på mage i ett flickrum för att stjäla ett barns mynt. En dollar, en silverdollar, och jag kryper på golvet för att få tag på det här myntet." Här blev Smith uppenbart plågad av sitt eget berättande och bad Dewey om en aspirin. Det fick han och sen kunde han fortsätta. Smith letade även igenom Kenyons rum, men där fanns inga kontanter. Det enda som tycktes vara värde var Kenyons bärbara radio, och den tog Smith. Och det påminner honom om en fin kikare han sett på nedervåningen. Även den la han beslag på. Medan Hickok fortfarande vaktade familjen Clutter i badrummet passade Smith på att springa ut med kikaren och radion till bilen. Enligt Smith själv stod han en stund vid bilen i månens sken och ifrågasatte hela situationen. Han undrade om han bara skulle sticka. Smith berättade själv, citat: "Jag vill inte gå in i huset igen, men hur ska jag förklara det här? Det kändes inte som att jag var en del av det som hände. Det kändes som att jag höll på att läsa en berättelse och jag var tvungen att veta hur berättelsen slutade. Så av den anledningen gick jag in igen." Och nu skulle familjen bindas. Herr Clutter var först ut ur badrummet. Smith bakband honom och ledde ner honom till pannrummet i källaren, medan Hickok fortsatte hålla vakt vid badrummet. Smith tyckte inte att herr Clutter skulle behöva ligga direkt på det kalla golvet, så han la ut en stor gammal kartong som han placerade Clutter ovanpå. Därefter band han ihop hans fötter och sen fötterna med händerna. Sen tog han ner Kenyon till pannrummet. Han band Kenyon först vid ett rör i taket med händerna ovanför hans huvud. Smith tyckte inte det här verkade säkert, så han skar loss Kenyon och tog med honom till garaget istället. Där fanns en soffa. Han la ner Kenyon på soffan och band honom på samma sätt som han hade bundit Herbert, men med den skillnaden att han även lät repet gå runt Kenyons hals så att Kenyon skulle strypa sig själv om han försökte ta sig loss. Av någon helt annan anledning började Kenyon hosta när Smith hade bundit klart honom. Smith undrade om Kenyon möjligtvis låg i en konstig ställning som gjorde svårt för honom att andas, så han letade rätt på en kudde som han la under Kenyons huvud. Sen släckte han ner och gick upp till Hickok. Smith band Bonnie i hennes sovrum medan Hickok vaktade Nancy i hennes rum. När Smith var klar gick han in i Nancys rum. Nancy låg på sängen och Hickok satt på en stol bredvid henne. De pratade med varandra och Smith fick en ond aning. Han tyckte inte om det han såg. Han var rädd att Hickok skulle få för sig någonting. Han visste nämligen mycket mer om Hickoks sexualitet än vad han någonsin hade velat veta. Enligt Smith var Hickok en sån person som inte kunde kontrollera sina sexuella lustar. Han var benägen till att våldta. Och utöver det var han dessutom väldigt intresserad av unga tjejer. Alldeles för unga tjejer enligt Smith. Såna tjejer som inte var äldre än 12 eller 13 år. Smith sa åt Hickok att gå och leta efter kassaskåpet, men han band Nancy. Han surrade först ihop hennes fötter och bakband senare hennes händer. Därefter drog han upp täcket över henne tills bara huvudet syntes. Smith satte sig sedan ner på stolen där Hickok nyss hade suttit. Han började småprata med Nancy, och enligt Smith var Nancy mycket trevlig. Hon var öppensinnig, artig, smart och driftig. På nedervåningen kunde Smith höra Hickok som knackade i väggarna. Smith berättade sen, citat: "Det lät som en knäpp hackspett." När Hickok till slut kom tillbaka frågade Smith om han hade hittat kassaskåpet. Det var mest för att jävlas, för Hickok hade såklart inte hittat något kassaskåp. Smith visste redan att det inte fanns något kassaskåp. Däremot hade Hickok hittat ytterligare en handväska med $7. Det var handväskan som Nancy E och Susan skulle få syn på i köket nästa dag. Smith och Hickok bestämde sig nu för att tejpa för munnarna på familjen Clutter. De gick in tillsammans till Bonnie och gjorde det. Bonnie grät. De släckte lampan och Hickok sa: "Godnatt, fru Clutter. Sov nu."
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
När hon sen kom ut i korridoren vände sig Hickok till Smith och sa, citat, jag tänker knulla på den där lilla tjejen. Och enligt Smith svarade han, glöm det! Det kommer hända över min döda kropp. Hickok blev upprörd. Han sa, citat, vad fan bryr du dig om det? Du kan ju knulla henne sen. Du låter henne vara, sa Smith. Okej, sötnos, om det är så du känner, sa Hickok irriterat. Enligt Smith kokade han inombords och fick göra allt han kunde för att hålla tillbaka ett raseriutbrott. Smith vände sig till Dewey nu i bilen och frågade, jag slår vad om att han inte sa någonting till er om att våldta flickan. Dewey bekräftade att så var fallet, men tillade att deras berättelser hade stämt väldigt bra överens så här långt. Dewey, som insåg att Smith äntligen slappnade av i det här informella samtalet i bilen, bad honom att fortsätta sin berättelse. Okej, sa Smith. Vi gick sen ner till källaren utan att tejpa för Nancys mun, för att tejpa för munnen på herr Klatter och pojken. Precis innan jag satte tejpen för herr Klatters mun så sa han, och det blev hans sista ord, att han ville veta hur det var med hans fru, om hon var okej. Och jag sa, ja visst, hon är på väg att somna till och med. Och jag sa även att det inte var långt kvar till morgonen nu, att någon skulle hitta dem och släppa dem fria och att alltihop som hänt bara skulle kännas som en enda lång mardröm, men ingen mer. Och jag menade det jag sa då. Jag ville inte skada den här mannen. Jag tyckte han var trevlig, han var vältalig, och det tyckte jag ända fram till dess att jag skar av honom halsen. Men här avbröts Miss sig själv och sa att han inte berättade händelseförloppet på rätt sätt. Han fortsatte sen så här istället. Citat. Efter att vi hade tejpat för deras munnar gick jag och Dick till ett hörn för att prata om vad som skulle hända härnäst. Okej, Dick, vill du göra det här? Sa jag. Om vi låter dem leva så blir det här inget kort straff. Det blir allra minst 10 år. Han sa inget. Han höll i kniven. Jag sa till honom att ge kniven till mig och det gjorde han. Och sen sa jag, okej Dick, då kör vi. Men jag menar inte alls. Min avsikt var att genomskåda honom. Att få honom att säga till mig att vi inte skulle göra det. Jag skulle visa honom vilken bluff han var. Att han var en fegis. Det här var en grej mellan mig och Dick. Jag gick tillbaka till herr Klatter. Jag knäböjde vid honom och kände hur mina knän började verka. Och det fick mig att tänka på den här dollarn. Det där myntet. Skammen. Äcklet. Och att de sa åt mig att jag aldrig skulle komma tillbaka till Kansas. Jag insåg inte riktigt vad jag hade gjort, för jag hörde ljudet. Det lät nästan som att någon drunknade. Jag räckte kniven till Dick. Gör slut på honom nu. Det kommer att få dig att må bättre. Dick försökte. Eller låtsades i alla fall. Man kunde inte. Herr Klatter var stark som en oxe. Han var stark som 10 man. Han hade nästan lyckats trassla sig ur snörerna. Och plötsligt hade han händerna fria. Dick fick panik. Dick ville dra, men jag lät honom inte. Klatter hade ju dött i alla fall. Men vi kunde inte lämna honom på det här sättet. Jag såg Dick att lysa på honom med ficklampan. Och sen tog upp geväret och siktade på Herbert Clutters huvud. Rummet exploderade i ett blått ljus. Smith berättade sen att Hickok letade rätt på tomhylsan och stoppade den på sig. De gick sen ut till Kenyon och sköt även honom. Och sen gick Smith och Hickok upp till Nancys rum. Hela huset var nersläckt. Allt skedde endast i ficklampans sken. När de var inne i Nancys rum räckte Smith geväret till Hickok. Nancy hade som sagt inte fått munnen övertejpad. Hon hade hört de båda tidigare skotten. Och det här blev hennes sista ord i livet, citat. Åh nej, och snälla, nej, 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 gör inte, och snälla, gör inte, snälla! Och sen sköt Hickok henne. De var sedan snabbt in i Bonnies rum och även denna gång var det Hickok som sköt. Med andra ord, mördade Smith de två männen och Hickok mördade de två kvinnorna. Gärningsmännen skyndade sedan ut till bilen. I ett ögonblick funderade Smith på om han skulle skjuta Hickok. Men han gjorde det inte. Men nu ångrar han sig. Han sa att han borde ha gjort det och sen begivit sig till Mexiko ensam. De hoppade in i bilen och körde därifrån. Dewey begrundade allt han just hade fått höra. Den enda skillnaden mellan Hickok och Smiths utsagor var att i Hickoks version hade Perry Smith dödat alla. Och i Smiths version hade de dödat två var. Agent Dance bröt tystnaden. Han frågade Smith. Om man räknar ihop det då, sammanlagt, hur mycket pengar kom ni över egentligen? Smith svarade. Ja, det var någonstans mellan 40 och 50 dollar. När polisen hade anlänt med Smith och Hickok till Kansas körde de till ett gammaldags Finney County Courthouse i Garden City där de hölls i varsin cell. I varje cell fanns tillgång till dusch, toalett, stol och bord. De etablerade sig snabbt och gav ett sken av hur de var som individer. Hickok låg mest och läste hela tiden. Han tyckte om författare som Harold Robbins och Irving Wallace, populära romanförfattare i slutet av 50-talet. Under den närmsta tiden fick Hickok fler besök av sin familj. Smith hade bett dem att få en penna och ritblock. Och efter att han hade fått det satt han mest och ritade hela tiden. Smith var en mycket skicklig tecknare som kunde göra både naturtrogna porträtt och karikatyrer. Författaren Joseph Geringer nämner bland annat att han under en tidigare fängelsevistelse tecknat ett porträtt av Jesus som fängelseprästen tyckte var så vackert att han hängde upp det i fängelsekapellet. Smith hade en pappa och en syster i livet, men ingen av dem kom och hälsade på honom. Några dagar efter ankomsten till Garden City kallade Smith på Dewey och berättade att han ville göra som Hickok och skriva under sitt erkännande. Med den brasklappen att detaljer behövde ändras. Han erkände att han hade ljugit när han hade sagt att det var Hickok som hade skjutit Nancy och Bonnie. För Hickok hade nämligen talat sanning. Det var Perry Smith som hade dödat allihop. När Dewey frågade honom varför han nu valde att berätta sanningen svarade han att han trodde att möjligtvis skulle det här kunna hjälpa Hickoks föräldrar att må lite bättre. Att de skulle sova lite bättre om de fick veta att deras son faktiskt inte hade mördat någon. Och vad var anledningen till att han hade ljugit? Det hade varit bara för att göra Hickok så medskyldig som möjligt. I anslutning till Finney County Courthouse där Smith och Hickok skulle sitta tills de hade dömts låg en byggnad kallad Sheriffhuset. Det här var ett vanligt hus och det var avsett att bebos av countyts sheriff och dennes familj. Och i det här huset fanns det en cell som kallades för kvinnocellen. Syftet med den var att eventuella kvinnliga brottslingar skulle kunna hållas separerade från de manliga fångarna i Finney County Courthouse huvudbyggnad. Och i den här kvinnocellen i sheriffhuset satte man Perry Smith. Man ville vara säker på att han och Hickok hölls åtskilda till rättegången. Sheriffhuset beboddes inte av den som faktiskt var sheriff i Finney County 1960, Earl Robinson. Han som ju hade varit den första polismannen på plats hos familjen Clutter efter att de hade mördats. För i sheriffhuset bodde istället vice-sheriffen Wendell Meyer med sin fru Josefin. Wendell var ju han som hade råkat skrämma Robinson, Nancy Jewels pappa och läraren Larry Hendricks när han kom upp från klatterhusets källarvåning i förra avsnittet. Kvinnocellen som blev Smiths cell låg i direkt anslutning till Wendell och Josefin Meyers kök. Av denna anledning blev ofta Josefin välbekant med fångarna som hölls där. Och Smith var inget undantag. De småpratade och Josefin fick ett gott intryck av Smith. Hon lagade mat till honom 2 gånger om dagen. Till början ville han inte äta något, men det släppte. Smiths cell hade ett gallerförsett fönster. Där fönstret gick att öppna. Precis utanför fönstret stod en stor alm med utstickande grenar som nästan snuddade vid cellfönstret. Och i almen bodde det ekorrar. Smith började mata ekorrarna genom att lägga små rester av maten han hade fått av fru Meyer på fönsterbrädet. En av ekorrarna blev så tam att den kom in till Smith och åt direkt ur händerna på honom. Smith döpte den ekorren till Red. Rättegången mot Perry Smith och Richard Hickok inleddes den 22 mars 1960. Domare i målet var Roland Tate. Utan tillräckliga ekonomiska resurser tilldelades Smith och Hickok offentliga försvarare. Och de två advokaterna var Arthur Fleming och Harrison Smith. De var inte jättepigga på att ta sig an det här uppdraget. De såg inget meriterande i att delta som försvar i det här väldigt uppmärksammade fallet. De två advokaterna var mest oroliga över hur det här skulle kunna förstöra deras rykte. Att de hade försvarat 2 så här fruktansvärda massmördare. Den första rättegångsdagen ägnades åt formalia, som till exempel att utse en jury. Den faktiska rättsprocessen drogs igång på allvar dagen efter, den 23 mars. Folk köade och trängdes för att få vara med som åskådare. Väldigt många fick inte plats. Truman Capote var en av dem som faktiskt lyckades få en plats i rättssalen. Han hade vid det här laget kommit en bra bit med sin bok och var förstås exalterad över att han fick se slutet på boken skrivas i verkligheten mitt framför hans egna ögon. Vid det här laget hade han dessutom träffat både Hickok och Smith flera gånger. Det var Smith han hade pratat med allra mest. De två hade klickat på något sätt och trots att de utåt sett var så olika personer kunde Capote verkligen få Smith att öppna sig för honom. Bevisningen var väldigt stark mot Smith och Hickok. Polisen hade deras skor, sulorna matchade de blodiga skoavtrycken som hittades i Klatters hem. Hickok och Smith hade dessutom berättat var de gjorde av tomhylsorna de hade varit noggranna att ta med sig. Och även det som var kvar av repen och tejpen som de hade använt för att binda och munkavla familjen med hittades. Allt samman hade grävts ner längs en vägkant under deras resa tillbaka till Olathe efter morden. Polisen begav sig dit efter deras anvisningar och kunde hitta de nedgrävda sakerna som var av exakt det slaget som hade påträffats på brottsplatsen. Mordvapnen, alltså hagelbössan och kniven, återfanns hemma hos Hickoks föräldrar. Teknisk bevisning kunde med exakthet visa att det var just den här hagelbössan som hade avlossat de dödande skotten. Och sen, kanske den bästa bevisningen av allt, det fanns blodpartiklar i en springa på en av Smiths skor. Blodpartiklar återfanns även på skaftet till kniven. Blodet tillhörde Herbert Clutter. Som Al Dewey hade sagt till Truman Capote vid ett tillfälle, citat: "Vi hade tillräckligt med bevis för att hänga dem 10 gånger om, oavsett om de erkände eller inte." Själva rättegången tog 3 dagar. Under en av dessa dagar fördes vittnet Floyd Wells in i rättssalen. Enligt Truman Capote såg Wells mycket rädd ut och det gick att se när han passerade Hickok på väg mot vittnesbåset. Hickok väste någonting åt Wells och det fick Wells att rygga tillbaka. Efter att Wells hade återgivit sin historia om när han sådde fröt till Hickoks inspiration att begå den perfekta stöten som han kallade det, då stod det bortom allt rimligt tvivel från de flesta att Hickok och Smith var skyldiga så att det visslade om det. Och försvaret lyckades aldrig hämta sig efter det. Den 28 mars var datumet för försvarets och åklagarsidans slutanföranden. Domen skulle falla. När de två sidorna var klara behövde juryn endast 40 minuter på sig att komma fram till ett utlåtande. Juryns talesman tog till orda, citat. Vi finner de åtalade skyldiga till överlagt mord på samtliga åtalspunkter. Domare Tate nickade och gick sedan igenom maskinskrivna dokument med redogörelser för samtliga åtalspunkter. Varje åtalspunkt slutade med orden, citat, och detta straffas med döden, slutcitat. Tate konstaterade att Perry Edward Smiths och Richard Hickoks slutgiltiga straff var döden genom hängning. Datumet för avrättning genom hängning sattes till fredagen den 13 maj 1960, alltså bara 6 veckor efter rättegången. Det är en ganska rejäl skillnad mot hur avrättningar går till i USA idag. Smith och Hickok flyttades från Finney County Courthouse till Kansas Death Row på Lansingfängelset, Kansas State Penitentiary i Leavenworth County, där de ju hade varit förut. Med hjälp från flera olika advokater lyckades Hickok och Smith gång på gång skjuta upp datumet för avrättningen. Det här var till störst del Hickoks förtjänst. Smith verkade nämligen inte bry sig om sin egen avrättning särskilt mycket. Men det fanns många tecken på att Smith mådde dåligt. Under en period svalt han sig själv så pass att han fick läggas in på fängelsesjukhus för att matas intravenöst. När han var tillräckligt frisk för att återvända började han sakta men säkert äta igen. Hickok var så framgångsrik att han till och med lyckades få till en ny prövning då han och hans advokater menade att både domaren och juryn hade varit partiska. Truman Capote berättar en hel del om det här i sin bok och det verkar onekligen som att flera jurymedlemmar hade alldeles för nära relationer till klatterfamiljen för att kunna ses som opartiska jurymedlemmar. Den nya prövningen hade inget som helst resultat eller nytta för de två dödsdömda. Den nya juryn kom fram till exakt samma beslut som den förra juryn. Åren gick. Det slutgiltiga avrättningsdatumet sattes till slut till den 14 april 1965. 1965 var Perry Smith 36 år gammal och Richard Hickok var 33. Avrättningsplatsen var en stor, laduliknande förvaringslokal precis utanför fängelsebyggnaden. I den här byggnaden förvarades material som timmer, trädgårdsredskap, säckar med jord, verktyg och maskiner av olika slag. Men i hörnet av lokalen stod det någonting som stack ut, nämligen galgen, omålad, med trappa och fallucka. Faktum är att internerna på fängelset kallade avrättningsplatsen för just hörnan. Och från sina cellfönster hade de full uppsikt över den här byggnaden och de kunde utan problem se när deras medfångar fördes till hörnan för att hängas. I Kansas avrättades 76 fångar mellan åren 1835 och 1965. På de 130 åren blir det alltså bara lite mer än en halv fånge per år. Så Kansas är inte en delstat som har haft för vana att avrätta särskilt många dömda. Enligt Wikipedia avrättades på 50-talet endast 5 fångar i Kansas. Och under 60-talet också bara 5 fångar. Sen 1965 har inga fångar avrättats i Kansas. Däremot har de 10 stycken dödsdömda interner på Death Row. Och år 2001 konstruerades en avrättningskammare för giftinjektion i Kansas. Perry Smith uppehöll sig med sitt målande och tecknande och Dick Hickok läste sina romaner. När avrättningsdagen den 14 april 1965 till slut hade kommit var det Dick Hickok som hade schemalagts att avrättas först. Runt 20 minuter efter midnatt leddes Hickok ut på gården och sen fördes han till den beryktade hörnan. Ett 20-tal personer var närvarande, däribland Al Dewey, Truman Capote och KBI-agenterna Dunst, Nye och Church. Hickoks sista ord innan han leddes upp till galgen var följande citat. Jag vill bara säga att jag inte hyser något agg för den här situationen. Ni som är här nu skickar mig till ett bättre ställe än vad den här jorden någonsin har varit för mig.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Sen skakade Hickok hand med agenterna som hade satt fast honom, Dewey, Dunst, Nye och Church, och sa: trevligt att träffa er. Hickok leddes upp för trappstegen till galgen medan fängelseprästen läste en bön. En svart mask träddes över hans huvud. Snaran las runt hans hals och knöts åt. Falluckan öppnades. Hickok föll och hans nacke knäcktes. Det tog hela 20 minuter innan den närvarande läkaren kunde dödförklara Hickok. Läkaren var en av dem som situationen var svårast för. Flera av brottslingarna på Death Row kunde se från sina fängelsefönster hur läkaren gång på gång lämnade lokalen och stod och grät ute i kylan för att sedan återvända med sitt stetoskop i handen. Tidsangivelsen för Hickoks död var 00:41. Ungefär 10 minuter över 1 fördes Perry Smith ut till galgen. När även han väl stod framför galgen inne i hörnan frågade fängelsechefen om han hade några sista ord. Och då sa Smith, citat: alltså jag tycker att det är ett jävla sätt att ta en människas liv på det sättet. Jag tror inte alls på dödsstraffet, varken moraliskt eller juridiskt. Jag kanske kunde ha bidragit med något. Det vore meningslöst att be om ursäkt för det jag gjort. Det vore till och med opassande. Men jag gör det ändå. Jag ber om ursäkt. Smith fördes upp för trappen. Innan han fick den svarta huvan över huvudet fick han spotta ut sitt tuggummi i fängelseprästens händer. När huvan väl var på plats drog snaran åt runt hans hals. Al Dewey, som nyss hade bevittnat avrättningen av Richard Hickok, klarade inte av att se en avrättning till. I samma ögonblick som Smith spottade ut sitt tuggummi stängde Al Dewey sina ögon. Han öppnade dem inte igen för han hade hört ljudet från när Smiths nacke knäcktes. Första gången Dewey hade sett Perry Smith hade han reagerat på hans avvikande kroppsform. Smith hade väldigt korta ben och väldigt små fötter, nästan som ett barns fötter, och nu såg Dewey de här barnfötterna dingla ovanför golvet. Och där slutar berättelsen om massaken för familjen Clutter och de två massmördarna Perry Edward Smith och Richard Dick Hickok. Eller, nej, inte riktigt. Det finns en stor händelse till som är värd att ta upp. Och trogna lyssnare på Massmördarpodden vet nog precis vad det handlar om. Jag nämnde det i första avsnittet. Jag pratar förstås om Walker-massaken. Walker-massaken är avsnitt nummer 55 av Massmördarpodden, också skrivet av David Oskarsson, och handlar om morden på familjen Walker i Osprey i Florida 1959. Familjen bestod av Clifford Walker, 25 år gammal, hans fru Christine, 24, och deras två små barn, den 3 år gamla sonen Jimmy och den blott 1-åriga dottern Debbie. Familjen Walker mördades brutalt den 19 december 1959. Alltså inte särskilt långt senare än familjen Clutter. Framförallt morden på barnen var synnerligen brutala. Vilken är kopplingen till klattermördarna? Smith och Hickok hade synts till i Florida, nära Osprey, mellan den 16 och 20 december, ungefär en månad efter klattermassaken. Klattermassaken var den 15 november. Och det här rapporterades av flera ögonvittnen som hörde av sig till Sarasota County-polisen efter att de hade gått ut i tidningen Herald Tribune med bilder på Smith och Hickok. Detta var alltså efter att Smith och Hickok hade gripits. Och polisen gjorde det för att de ville veta om Smith och Hickok hade varit i Florida. För att det var ju ganska lätt att tycka då att en massaker på en familj på 4 personer och en annan massaker på en familj på 4 personer inte allt för långt ifrån varandra geografiskt. Båda är två av exceptionella händelser. Och det verkade inte omöjligt att det skulle finnas ett samband. Smith och Hickok fick frågan. De nekade till att ha dödat familjen Walker när det kom på tal. I Capotes bok In Cold Blood finns till och med en passage när Smith och Hickok under sin flyktresa sitter och läser tidningen och stöter på en artikel om Walker-massaken. Enligt Capote spekulerade Smith då i att den som hade mördat familjen Walker måste ha inspirerats av klattermassaken. Men hur såg det ut med bevisningen? Smith och Hickoks fingeravtryck matchade inte fingeravtrycken som hade hittats i familjen Walkers hem. Vid en närmare kartläggning av klattermördarnas flyktresa verkade det inte ens som att de hade varit i Sarasota County överhuvudtaget, trots de vittnesuppgifterna som hade kommit in. Men den här förbindelsen har alltid funnits och Smith och Hickok har alltid varit misstänkta för Walker-massaken. Så år 2012 fattade den fortfarande pågående utredningen av den olösta Walker-massaken ett beslut som ingav nytt hopp om att den kanske skulle få en lösning. Richard Hickok och Perry Smith skulle grävas upp ur sina gravar för att testas för DNA. Utgrävningen ägde rum i december 2012, men de inblandade i fallet var tydliga med att det skulle ta sin tid. För de här männen hade legat döda och begravda sedan 1965. Vi pratar 47 år. Den 13 augusti 2013, över 8 månader sedan uppgrävandet av Smith och Hickok, kunde tidningen Herald Tribune rapportera vad utredarna hade kommit fram till. DNA-proverna från Dick Hickok och Perry Smith hade inte gått att matcha med DNA från Walker-massaken. Och nu är berättelsen med uppgrävande av Smith och Hickoks kroppar endast 6 år ifrån dags dato slut. Men det måste ändå sägas att dessa 3 avsnitt bara skrapat på ytan av klattermassaken. Åtminstone när det kommer till de 2 mördarna, Perry Smith och Richard Hickok. De som vill veta mer om de här 2 personerna rekommenderas verkligen att läsa Truman Capotes klassiska bok. Den finns på svenska. Titeln är då Med kallt blod. Det engelskspråkiga originalet, säger David, är inte svårläst och man bör nog ge den en chans. I boken får man båda gärningsmännens barndomar skildrade i detalj. Faktum är att bokens upplägg ser ut som så att vi får följa Smith och Hickok på deras flykt parallellt med att Al Dewey och KBI löser fallet. Framförallt Perry Smiths bakgrund är en riktigt sorglig historia. Han var till hälften irländare och till hälften Cherokee. Hans mamma hade varit en Cherokee-indian. De båda försörjde sig som radioartister. Av den anledningen levde Smith ett kringflackande liv med sin familj. I samband med att hans pappa hade kommit på idén att börja bränna sprit hemma blev hans mamma alkoholist och började träffa andra män. Det här gjorde Smiths pappa våldsam och han misshandlade mamman skoningslöst tills hon tog alla sina barn förutom Perry Smith med sig och flydde till en annan stad och där söp hon ihjäl sig. Smith fick därefter växa upp ensam med sin pappa som av det verkar både utnyttjade honom som arbetskraft och ofta slog honom. Smith hade 3 syskon, 2 systrar och 1 bror. När Smiths bror blev vuxen dödade han sin fru och tog sedan sitt eget liv. Brodern hade varit ett av de mest framgångsrika syskonen rent materiell men hade alltid varit emotionellt instabil och motivet till mordet på hans fru var ett svartsjukedrama. En av Smiths systrar tog livet av sig genom att hoppa ut från ett fönster efter att ha halsat en hel flaska whisky. Men den sista systern, Barbara, lyckas skapa sig ett någorlunda normalt liv med man och barn. Hon vill verkligen inte ha någonting med Perry Smith att göra efter att han låg fast för klattermassaken. Hon berättade för poliser och journalister som pratade med henne att hon var rädd för Perry Smith. Och faktum är att det finns dokumenterat att Perry Smith ofta uttryckte hat mot sin syster Barbara. Möjligtvis för att hon, till skillnad från honom, lyckades ordna upp det för sig trots den problematiska uppväxten. Det finns 2 filmer som handlar om Truman Capote och hans arbete med att skriva boken In Cold Blood. Dessa är filmen Capote från 2005 med Philip Seymour Hoffman i den Oscarsbelönade rollen som Truman Capote. Det är en mycket bra film, säger David, som rekommenderas till den intresserade. Det finns även en film från 2006 som heter Infamous, i vilken Truman Capote spelas av den mycket skickliga skådespelaren Toby Jones. Men det som David verkligen vill rekommendera för den intresserade är att leta rätt på och se Richard Brooks filmatisering av själva boken In Cold Blood. Den är gjord 1967, endast 2 år efter avrättningarna av Smith och Hickok. Och endast 1 år efter det att Truman Capotes bok In Cold Blood till slut släpptes. Filmen från 67 är inte bara en fantastisk adaption av boken utan en helt utmärkt film på alla sätt och vis i övrigt. Den har ett fantastiskt suggestivt svartvitt foto liknande det som till exempel Night of the Hunter med Robert Mitchum från 55. Den heter på svenska Trasdockan. För true crime-intresserade finns det även en detalj om In Cold Blood från 1967 som måste nämnas. Skådespelaren som spelar Perry Smith i filmen från 67 heter Robert Blake. Han hade slagit igenom som barnskådis, bland annat i superklassikern Sierra Madres skatt från 1948 av John Huston, med bland annat Humphrey Bogart och Walter Huston, regissörens pappa, i huvudrollen. Faktum är att den riktige Perry Smith var ett stort fan av den här filmen. Lägg därtill till att Robert Blake var kusligt lik Perry Smith, vilket gjorde honom perfekt för att spela massmördaren i filmen. Men nu kommer vi till det riktigt konstiga och det true crime intressanta. År 2001 greps skådespelaren Robert Blake, åtalades för att ha mördat sin fru Bonnie Lee Bakley den 4 maj 2001. Rättegången mot Robert Blake gick av stapeln 2005. Han frikändes, men flera av hans egna barn är säkra på att han faktiskt dödade sin fru, som då även var mamma till flera av barnen. Robert Blake har inte haft några filmroller sedan 1997, då han spelade den karaktären som förmodligen är mest känd för den moderna filmpubliken. Då spelade han nämligen i David Lynchs kultklassiker Lost Highway, där han i en scen går fram till protagonisten, spelad av Bill Pullman, och berättar att han är i Bills hus, trots att han ju står framför honom i just den stunden. Blakes karaktär är vitsminkad och stirrar frenetiskt, och han räcker en telefon till Bill Pullmans karaktär och säger: "Ring hem till dig, så kommer jag att svara." Och Bill ringer hem till sig själv, och mycket riktigt, Det är Blakes rysliga figur vars röst ljuder i telefonluren samtidigt som han står och stirrar på honom. Och den här scenen, när jag såg den, jag har aldrig kunnat glömma den. Jag tror att folk kommer ihåg den här scenen. Och det var allt om In Cold Blood. Tack till David Oskarsson för manuset. Tack till Drugge för ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.